Så, välkomna till ett nytt rykande färskt avsnitt av dagens juridikpodden. Stefan Wahlberg är på semester. Vet du var han är, Erik, någonstans?
Någonstans långt upp i norra Sverige tyckte jag mig se på hans Facebook.
Han är högt uppe i, som helskott. Alltså. Jag förstod det som att han var i morse när vi spelade in det här på torsdagen så var han uppe vid ryska gränsen. Så han kanske inte ens är i Sverige, han kanske är någon annanstans.
Det låter både kallt och mörkt.
Ja, men du och jag jobbar ju på som vanligt. Vi har precis kommit tillbaka från lite välbehövlig julledighet. Hur har du haft det?
Jo, men tack. Jag har haft det bra. Det är precis som du säger. Det var välbehövligt och skönt att få äta lite gott och sova lite längre på morgnarna. Och hur har din ledighet varit?
Ja, den har varit kanon. Jag har tagit det väldigt lugnt, käkat väldigt mycket och haft det bra. Men trots att vi har varit lite så här halvlediga så, som journalister så är man ju alltid uppdaterad på vad som händer. Det har ju hänt lite grann ändå som tangerar liksom vårt område här under jul och nyår. Det har ju bland annat varit så att både Cissi Wallin och Fredrik Virtanen har överklagat tingsrättsdomen i det här förtalsmålet som avgjordes precis innan jul.
Ja, men precis. Cissi Wallin dömdes ju för det här förtalet av Fredrik Virtanen i tingsrätten. Och hon har ju då överklagat och vill bli friad. Fredrik Virtanen å sin sida vill ju att skadeståndet höjs. Han fick ju väsentligt lägre än vad han hade yrkat. Så att, vi får se hur det går. Det blir någon prövning i hovrätten.
Och att det överklagandet kom kanske inte var så överraskande, även om det överraskade mig lite att det kom från båda sidor. Men under julen så har även två av målsägandena i det här så kallade Eskil Erlandsson-målet överklagat den friande domen från tingsrätten. Och det överraskade mig lite mer. Jag vet inte hur du känner kring det, Erik. Men...
ja, men framförallt det som överraskade var ju att åklagaren valde att inte gå vidare och att målsägarna då själva har överklagat det här med hjälp av sitt målsägarbiträde. Så att det är väl snarare det som gör det lite speciellt.
Det tycker jag i och för sig att det är helt alltså, rätt på ett principiellt plan att man liksom överklagar en sak om man anser sig ha rätt. Men det var lite oväntat eftersom liksom, tingsrättens beslut grundade sig mycket på att man i flera av de här fallen inte ansåg att det nådde upp till det brottet som det var fråga om.
Nej, men precis. Den påstådda gärningen eller det som ska ha skett förefaller ju tingsrätten har så att säga trott på kvinnornas berättelse men ansåg då inte att det var straffbart att göra det som de anklagade Eskil Erlandsson för att ha gjort.
Ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer. I övrigt då, den här veckan så har vi bland annat skrivit om att den så kallade advokatnotan i Allra-målet har liksom kommit ut i media hur mycket de här advokaterna har begärt få ersättning. Och jag tror att den totala notan för de inblandade advokaterna landade någonstans på drygt 60 miljoner, 63-64 miljoner kronor. Det är rätt mycket pengar, eller hur?
Det är absolut mycket pengar. Nu är det ju ett mål som har naturligtvis tagit lång tid. Det var 28 förhandlingsdagar i tingsrätten tror jag, och det är också ett stort antal advokater som har jobbat med det här.
5000 sidor lång förundersökning, mycket material och liksom medieuppmärksammat och sådär. Men det för oss in på en annan grej, och det handlar om en advokat som vi har skrivit om som sågade en åklagare efter att den här åklagaren hade yttrat sig om advokatens kostnadsräkning som åklagare ganska ofta gör då på uppdrag av tingsrätten.
Ja, men som regel är det ju så naturligtvis att när advokaten lämnar in sin kostnadsräkning så ska rätten ta hänsyn eller göra en bedömning av det här. Och då kan de då, som du sa, begära in ett yttrande från åklagaren. Och den här advokaten fick väl då backning på sin räkning och ja, menade i en skrivelse att det var... ja, du vet bättre hur han uttryckte sig, men han hade stora synpunkter på åklagarens yttrande.
Ja, han ansåg i en replik då som han skrev till åklagaren att det var principiellt fel att åklagaren skulle värdera hans arbetsinsats genom att yttra sig över hans kostnadsräkning. Och jag citerar honom när han skriver att ett sådant förfarande är ett närmande till inkvisitoriska rättssystem i diktaturer och fundamentalt felaktigt. Vad ska man säga om det?
Ja, advokatsamfundet hade ju synpunkter på det här. Han fick en erinran och det grundar sig mycket på hur han har uttryckt sig. Sen kan man ju naturligtvis diskutera eller ha synpunkter på, vilket han ju då hade, på rimligheten i att åklagaren ska så att säga bedöma motpartens arbetsinsats.
Ja, det var, han hade ju faktiskt inte bara synpunkter på det här, utan han var ju, han har även skrivit att omständigheten att åklagaren har bedömt tiden för hans nedlagda arbete som något i överkant, citat, beror nog på åklagarens bristande kunskap om hur försvarsadvokater arbetar, slut citat. Och hade åklagaren förberett sig efter samma metod och noggrannhet hade den oerhört viktiga justeringen av gärningsbeskrivningen ej behövt ske. Han är ju väldigt kritisk mot att åklagare överhuvudtaget då ska få yttra sig om de här kostnadsräkningarna. Om vi bara tar det lite så här på uppstuds. Hade du tyckt det var kul om någon granskade din, så att säga, kostnadsräkning om du skulle lämna in en sån varje månad för att få din månadslön?
Svaret på den frågan är nej. Det hade jag naturligtvis inte. Och det är ju poängen som man då möjligen har, att, så att säga, en annan person ska bedöma hur mycket tid man har lagt ner. Och, alltså, i det här fallet måste ju naturligtvis bero på vad har advokater för förkunskap, och det är klart att det kan vara olika från fall till fall. Vissa komplicerade fall kan kräva att man läser in sig på liksom doktrinen och förarbetena för att kunna ge sin klient ett så gott försvar som möjligt. Att då åklagaren ska göra en så kallad objektiv bedömning av hur mycket tid det här har tagit. Det kan jag i och för sig, den synpunkten kan jag förstå. Sen tycker jag att han uttrycker sig klumpigt, minst sagt.
Men när man läser domar ibland så kan man ju läsa att domstolen resonerar kring de här kostnadsräkningarna från advokaterna och skriver att man kanske i och för sig inte ifrågasätter att advokaten i fråga har lagt ner det antalet timmar eller den arbetsinsatsen som man vill ha betalt för, men att man menar att det borde inte krävas så många timmars arbete för att kunna fullgöra sina plikter som försvarare i det aktuella fallet. Ska domstolen bedöma det, eller ska det finnas liksom maxtidsgränser för hur mycket man får jobba med ett case? Handlar det om att liksom spara statens pengar, eller finns det andra incitament för att folk saltar sina räkningar? Eller?
Ja, jag höll på att säga många frågor igen, men det är klart att det har ju uppmärksammat flera gånger tidigare att det har förekommit saltade räkningar, och Att det här kan vara ett sätt att försöka hålla nere kostnaderna för staten. Men samtidigt så skulle det vara omöjligt att ha någon form av system där säg misshandel av normalgraden får kosta x antal timmar. Alltså varje mål är unikt, så att det tror jag skulle vara väldigt svårt att ha en sån tariff.
Men det finns väl, om jag inte missminner mig, vissa, så att säga, schabloner för ett, alltså hur många timmar man kan arbeta med ett visst case. Alltså det är väl inte så jättespecificerat, men jag tror att det finns vissa sådana maxgränser på så sätt. Men ska man då inte lägga ner så många timmar som man som advokat känner att man behöver för att man kanske är rädd för att inte få pröjs? Eller ska man liksom jobba så mycket man kan och sen så får man betalt för det som domstolen tycker låter rimligt?
Ja, det är en jätteintressant fråga, och som sagt, det handlar ju också om att tillvarata klientens intressen, och anser man då som advokat att det krävs de här timmarna, så ja, det är en komplicerad fråga, och ska vara intressant att se om det blir någon debatt kring det här.
Ja, för jag kan ju tycka att det kan vara rätt viktigt att man liksom inte strösslar med statens medel, och att det finns ju faktiskt en funktion med att åklagaren ska yttra sig över kostnadsräkningen och att domstolen sen ska ta ställning. Sen kan man fråga sig, är det verkligen åklagaren som borde yttra sig, eller ska domstolen göra den här bedömningen helt själva? För jag antar att det är där det kan bli lite infekterat, för det är ju på något sätt motparten då som ska ha synpunkter på din arbetsinsats.
Ja, och där ligger väl dilemmat, och jag är nog på samma linje som jag uppfattar att du är, att det här kanske är snarare någonting för domstolen än för en motpart. För åklagaren har ju liksom långsiktigt skulle kunna ha ett syfte i att försöka pressa ner tiderna som en advokat får lägga ner för att då möta mindre motstånd i rätten, eller hur man ska uttrycka sig.
Men skulle man kunna komma runt det på något sätt med att sätta upp fasta tidsgränser med hur länge man får jobba med ett mål? Om man säger att det är en rättegångsdag till exempel, hur många timmar kan man jobba med ett mål som gäller en rättegångsdag? Förundersökningen är 150 sidor. Och går det att sätta sådana tariffer? Det var du inne på lite innan, men tror du att det är överhuvudtaget möjligt att reglera det ytterligare?
Ja, alltså det skulle ju möjligen vara om man hade ett maxtak, men då får man ju sätta det relativt högt, för att en del mål som kan förefalla liksom gälla ett enkelt brott kan ändå vara komplicerade. Men ett maxtak, ja, kanske.
Något annat som blev väldigt uppmärksammat här precis efter nyår, det handlade om ett inlägg och flera kommentarer från polisens officiella Instagramkonto som fick människor att reagera både på tonen och faktiskt vissa faktafel som kavlades ut från det där kontot. Och en av de som reagerade starkast var juridikprofessorn Mårten Schultz, som bland annat sa att polisens officiella Instagramkonto framstår som en grälsjuk influencer är mycket olyckligt.
Ja, det är väl inte så mycket att göra med än att hålla med där, tycker jag. Att det är klart att det här är ju, oavsett i vilket forum det är, i det här fallet på Instagram, så är det väldigt viktigt att information som kommer från myndigheter ska vara korrekt. Dessutom så förväntar man sig att den som skriver här uppträder professionellt, och är det här nu en polisanställd då, så förväntar man sig att det, alltså sakfelen är ju väldigt allvarliga. Jag tror att den här personen påstår då att det kunde vara aktuellt med livstidsfängelse om man kastar bangers mot polisen. Och det stämmer ju inte särskilt väl överens med hur den här nya blåljuslagen ska användas. Eller...
Nej, alltså det finns ju livstidsstraffskalan för det brott. Men att det skulle aktualiseras om man kastar en banger mot en polis, det är totalt felaktigt. Men om jag får vara lite personlig här och säga vad jag tycker, så tycker jag att det är ganska inkonsekvent ton när det handlar om de här många olika kontorna som finns framförallt från polisens sida. För det finns ju, det här handlade ju om ett nationellt liksom, polisen-konto. Men sen finns det många turlag och enheter i olika regioner inom polisen som har egna Instagram-konton. Och där kan jag ibland uppleva att det är, för att använda ett ord, lite sliriga formuleringar och annat som jag inte känner mig så bekväm med, eftersom det ändå trots allt är företrädare för polisen som skriver de här grejerna.
Ja, men jag håller med. Det är extra allvarligt när det är ett officiellt konto som det var i det här fallet. Men
de andra är ju också officiella konton egentligen, va?
Ja, eller egentligen är de det. De är enskilda polismän som driver konton. Gör det kanske inte i myndighetens regi. Det ingår liksom inte i deras arbetsbeskrivning att de ska driva det här kontot. Men det är ju ändå en myndighetsperson i egenskap av en myndighetsperson som de driver kontorna. Och de uppfattas då av mottagarna som myndighetspersoner. Och då håller jag med om att det ska liksom vara sakligt och korrekt. Och man ska inte raljera över... Det har ju varit flera exempel där man har raljerat då över fulla personer eller personer som har betett sig på ett eller annat sätt, på ett nedlåtande sätt. Och det tycker jag är direkt olämpligt och skadar förtroendet för myndigheten.
Jag tycker ju generellt sett, och det vet man ju som journalist, att man ska vara lite försiktig med ironi i textform, för det går inte alltid fram. Men jag upplever ganska ofta just kring de här kontona att det är en ironisk ton som inte alltid funkar, och man kanske vill föra ut ett budskap som är viktigt, men att man gör det på ett sätt som jag inte alltid tycker känns professionellt, och då blir jag lite negativt inställd till myndigheter på sociala medier som jag egentligen tycker fyller en viktig funktion, för det är viktigt att nå ut med deras budskap, men man kan inte göra det till vilket pris som helst och man kan inte göra det på vilket sätt som helst, så tycker jag.
Nej, men precis det. Jag håller med om att jag tycker det är jätteviktigt och bra att enskilda poliser och myndigheter generellt finns på sociala medier och där kommunicerar med medborgarna, om man nu får kalla oss andra så. Och också då för fram information. Det är ju oerhört viktigt att den här informationen är korrekt. Det måste ju vara grundläggande, och det måste ju ligga så att säga i allas intresse att det är så.
Sen finns det ju rätt många poliser som blandar friskt på sina privata konton mellan vissa inlägg där man kanske är i uniform och lite mer korrekta och sådär, och mer privata inlägg som privatperson. Och då kan det ju vara positivt att man ser att det finns en människa bakom uniformen, men där tycker jag också att det finns ett problem där man kanske tappar viss auktoritet.
Ja, så är det absolut. Och det problemet, om vi då ska se till vår egen bransch eller det som vi i första hand bevakar, juristbranschen, där tycker jag att vi har lite samma dilemma. Det finns gott om framstående jurister som är aktiva inte minst på Twitter och skriver ena dagen om viktiga fall som de jobbar med eller vad det nu kan handla om, och nästa dag att de ligger bakfulla och käkar kebabpizza. Det är också någon form av, ja, man har ett förtroendekapital om man Och det är svårt att kombinera de här två, tycker jag, på ett sätt som inte påverkar bilden av personen som jurist då.
Ja, men där är man ju ändå trots allt lite mer sin egen, även om man då är advokat så finns det advokatetiska aspekter från advokatsamfundets sida som man liksom ska ta hänsyn till. Men det är ju väldigt svårt, kan jag tänka mig, för polisen som myndighet att liksom sondera terrängen och hålla koll på alla poliser som har ett Instagramkonto. Jag tror inte att det finns ju garanterat inget förbud mot att inneha ett sånt. Men det är en fine line mellan liksom professionalitet, privatperson, yrkesperson och även de här då mer eller mindre officiella kontorna som man hanterar. Liksom. Och det är en svår balansgång.
Absolut. Och ändå understryka att det är en väsentlig skillnad, tycker jag, när det är myndighetspersoner gentemot när det då är advokat eller andra. Så att det är väldigt mycket allvarligare när de kontorna slirar.
Ja, och förutom det här då faktafelet så påpekade ju Mårten Schultz att det även fanns en viss, så att säga, nedlåtande och arrogant ton när man från polisens sida svarade på enskilda personers kommentarer kring de här kontorna. Och jag tycker han sa det på ett bra sätt när han pratade om att man kan förstå att man reagerar på en del rätt korkade kommentarer, men det är fortfarande så att polisens konto måste återspegla myndighetens arbete i verkligheten.
Ja, det är väl uttryckt. Och jag menar, vi som är journalister, vi får också ta emot en massa, det är läsarmail och det är kommentarer överallt. Och vi försöker ju åtminstone svara professionellt i egenskap av journalister. Då tycker jag att av myndighetspersoner så är det minsta man kan kräva.
När vi ändå är inne på polisen så är det ju så att ifrån och med årsskiftet nu har instiftats en ny lag som heter förbud mot sabotage mot blåljuspersonal, tror jag. Det kanske inte heter förbud mot, det heter bara sabotage mot blåljuspersonal, en lagstiftning mot detta. Som innebär att man då särskilt kriminaliserar den brottslighet mot blåljuspersonalen, som i och för sig genom många andra lagar som redan finns redan är kriminaliserat. Tror du att det här kommer få någon effekt, Erik?
Ja, det är en svår fråga att svara på. Jag skulle väl enkelt säga att jag hoppas det. Det har ju pratats mycket om att den här lagen har ett högt signalvärde, att man så att säga vill från samhällets sida visa att man ser extra allvarligt på det här. Och det tycker jag väl är rimligt, att alltså, blåljuspersonal har oerhört viktiga arbetsuppgifter. Det handlar om att rädda liv, det är både polis och ambulanspersonal. Det handlar om att gripa misstänkta och att förhindra den myndighetsutövningen på ett eller annat sätt tycker jag är allvarligt, och kan nog se ett väldigt gott syfte med den här lagen. Sen återstår det att se vad som händer och hur det här kommer prövas och vad konsekvenserna kommer bli.
Jag tycker det finns ganska många intressanta aspekter med det här. För det första så du nämner signalvärdet, och signalvärde är någonting som lyfts som en väldigt positiv sak när man pratar med blåljuspersonal. De säger det, även om det här inte kommer få effekt, så finns det ett signalvärde som gör att vi får liksom lite ökad status och folk får reda på att det här är inte okej. Liksom, ni får inte sabba vårt arbete på det här sättet. Ni får inte förstöra vår arbetsmiljö, och så är det. När man hör företrädare för liksom akademin, kriminologer och jurister och andra personer, så säger man att signalvärde, det är något negativt. För det är bara ett sätt för politiker att visa handlingskraft. Var landar du där någonstans?
Ja, nej, men lite som jag var inne på innan. Jag tror nog och tycker nog att signalvärdet i det här fallet är positivt. Som du säger, att man visar att det här är en särskild verksamhet som är viktig att skydda. Det är en viktig samhällsfunktion som man tycker att det finns skäl att skydda särskilt.
Men när man då drar i med livstidsstraff i straffskalan för det grova brottet, är det bra då?
Ja, det vet jag inte. Det är ju svårt att se några tydliga exempel på när så att säga livstidsstraffet skulle komma i fråga för det här brottet, som då inte finns för något annat brott, om vi pratar om mord och liksom medhjälp till mord och alla brott som finns där. Men ja, jag vet att du pratade om att det nämns något exempel i proppen kring när det skulle kunna bli aktuellt?
Ja, det ska ju vara så då att man mer eller mindre medvetet med så att säga vetskap om de eventuella konsekvenserna hindrar blåljuspersonal från att utföra sitt arbete med innebörden att flera personer dör helt enkelt.
Ja, det skulle då exempelvis kunna vara om det ligger flera allvarligt skadade personer och man hindrar ambulansen från att komma fram och utföra livräddande åtgärder så att de här personerna sedan avlider. Ska det vara den typen av
Ja, som jag har förstått det. Det är svårt att veta just nu eftersom lagen är så pass ny och det är aldrig prövat. Men det är väl ett av de scenarierna som man kan tänka sig skulle kunna ge livstid. Sen en annan intressant aspekt tycker jag är att, och det har vi pratat om förut i den här podden faktiskt när det här förslaget hade varit och vänt hos lagrådet. Det är ju det att lagrådet tyckte ju inte att livstid borde finnas i straffskalan eftersom man i den här blåljusutredningen som så att säga ligger till grund för det här lagförslaget hade konstaterat att den här typen av brott ofta begås av väldigt unga män i de här utsatta områdena. Det är också ett problem. Ett annat problem är ju att Brå har varit kritiska mot den här lagstiftningen eftersom det egentligen inte har presenterats någon form av siffror om hur vanligt förekommande den här typen av sabotage är. Alltså jag har inte sett någon statistik om det. Man pratar om det som ett allvarligt samhällsproblem som eskalerar och ökar hela tiden, men jag har aldrig sett några siffror om hur vanligt förekommande det är och hur det fungerar att liksom straffa folk med den lagstiftning som vi hade innan den här nya lagen trädde i kraft.
Nej, det är intressant och lite förvånande naturligtvis att man inte har presenterat något ordentligt inför det här lagförslaget som nu då har blivit lag. Det kan man ju tycka att det är en brist möjligen.
Samtidigt den här veckan så tror jag att en person, eller om det var flera personer, har anmälts då första gången för just sabotage mot blåljusverksamhet. Vi kanske kommer se en ökning av antalet anmälningar nu då i början. Sen får man se om det fortsätter eller om det kanske är liksom nyhetens behag lite grann. Eller vad tror du?
Ja, det kan det säkert vara. Och också när vi nu har pratat om signalvärdet, ett sätt att tidigt gå ut och markera att det här är någonting som vi kommer att försöka lagföra personer för. Och därmed då öka så att säga, medvetenheten om det här och berätta att det finns risker eller konsekvenser av ett sånt här handlande.
Men finns det inga andra åtgärder som man skulle kunna vidta eller vidta tillsammans med en sån här ny lagstiftning för att komma till rätta med de här problemen? Handlar det inte om att kanske ta sig ut i skolor och förskolor och berätta om konsekvenserna om man saboterar för blåljuspersonal, ambulanspersonal eller poliser eller brandkåren eller någonting? Är det inte viktigt att liksom gjuta in det budskapet snarare än att man stiftar stränga lagar?
Jo, men det tror jag absolut att ha en poäng. Och om man då ska liksom backa i tiden så, när jag växte upp så hade vi vår kommunpolis Berra eller vad han nu hette som liksom, han gled omkring på skolan någon dag i veckan och alla visste vem han var och honom respekterade man och alltså det var en människa bakom uniformen och allt det och det tror jag är väldigt viktigt och inte minst då i de här områdena som det pratas om där blåljussabotage förekommer att polisen har en närvaro så att säga bortsett från utryckningsverksamhet att man finns där och man är välkänd och ja, föreläser på skolor och berättar att jag heter Johan, jag har två barn och en fru och jag bor i Bromma. Så att, alltså det blir kött och blod för nu upplever jag eller det finns ett visst avstånd mellan de här ungdomarna som det nästan alltid är och uniformerna.
Det jag tycker är positivt med den här lagstiftningen är att det blir lite ökat fokus på den övriga blåljuspersonalen. Vi sitter och pratar här nu och det blir lätt att man pratar om polisen. Men det gäller ju faktiskt även ambulanssjukvård och räddningstjänsten. Och jag menar, det hade inte varit så kul om det var någon närstående till dig eller mig som låg i den här ambulansen och min kompis till oss sköt raketer mot den så att den inte kom fram till sjukhuset och personen i fråga dog. Liksom. Det är kanske det budskapet någonstans man måste också lyfta fram.
Ja, det håller jag helt med om och det är väldigt, väldigt viktigt. Och alltså att poliser möter motstånd när de ger sig ut för att beivra brott, det är, jag höll på att säga förståeligt, det tycker jag inte alls. Men inte alls lika obegripligt som att man hindrar ambulanser från att komma fram till en person som har fått hjärtstillestånd i en lägenhet. Det är för mig helt obegripligt att, eller brandmän som ska släcka en eld. Det har jag ingen som helst förståelse för överhuvudtaget. Och där hoppas jag att den här lagen då kanske kan ha betydelse också.
Det tycker jag kan vara slutklämmen på den här första podden i det nya decenniet. Ni ska ha stort tack för att ni har lyssnat på mig och Erik Tagesson idag. Vi hörs nästa vecka, då med Stefan Wahlberg, kanske med en direktrapport från den ryska gränsen. Vem vet? Ha en trevlig helg.